och välkomna till Axbergs församlings podcast Så åk på jorden.
Hej.
Hej Thomas.
Hej.
Nu är det dags för prövningens stund.
Ja, precis. Det är, ja, och då, alltså jag tänkte så här, hitta synonymer till ordet prövning.
Ja.
För man, vad tänker du på när du hör ordet prövning?
Ja, jag vet inte. Alltså, för några år sedan hade jag väl tänkt på typ tentamen.
Ja, precis.
Så där, att man skriver prov.
Ja.
På några teoretiska kunskaper man ska ha läst in på.
Just det.
Till exempel.
Man prövar sin kunskap eller skicklighet eller sådär.
Ja, exakt.
Så temat den här veckan är ju då prövningens stund. Skulle man också kunna tänka att, ja, ett VM i skidor, det är också en form av prövning.
Ja, absolut. Det är ju fysisk prövning. Ja.
Och där ger man då sitt liksom besked om man består provet genom att vinna medalj.
Mm. Som Kalla gjorde här om dagen.
Ja, två va?
Ja, lite dålig koll.
Ja, på tal om skidåkning. Jag lyssnar på ganska mycket poddar.
Mm.
Och nu, jag vet inte vad jag hörde i den här podden. Kanske var det en P3-dokumentär podd. Men det handlar ju om, det här kommer du ihåg för kanske, kan det vara 10 år sedan, VM i Lahtis, heter det så, i Finland.
Ja, jo, det var ju där jag var nu i år.
Ja, det är samma, ja.
För 10 år sedan.
Nej, jag vet inte om det var 10 år sedan, men det är inte alls typ.
Var det något särskilt?
Ja, men det var ju värsta skandalen.
Med
hela finska skidlandslaget.
Dopingskandalen. Ja. Ja, jo, men det kommer jag ihåg.
Det är ju helt
i detalj, men absolut. Att
det är en helt fantastisk historia. Alltså, den är ju bedrövlig i sig, men den är ju helt galen.
Mm.
Alltså hela, förmodligen var, alltså nu säger jag hela laget, men det vet jag faktiskt
inte.
Nej,
det kanske var någon som inte. Men.
Nej, men de...
Nu, vi måste pausa här. Ja, vi var tvungna att pausa här för att ta en viktig fråga med Håkan Henriksson, som ju är vår vikarierande kommunister här för Linda.
Ja, och han sitter, nu är han med oss också här.
Ja, välkommen Håkan.
Ja, tack så mycket.
Mm.
Kul.
Kul att ha dig här.
Ja, det är det. Det är jättekul. Alltså, innan vi går in, jag tänkte, vi får se, du ska berätta lite om dig snart, tänkte jag här. Men jag måste bara fortsätta det jag pratade om.
Vi pratade om finska landslagets dopningsskandal för 10 år sedan. Eller
ja, just
kommer
det.
Kommer du
ihåg det? Ja, det kommer jag ihåg.
Jag hade glömt bort det. Sen, som sagt, var så lyssnade jag på en dokumentär. Och det är ju helt skrämmande hur... Alltså hela, jag tror att hela landslaget, både herrsidan och damsidan, var dopade.
Mm.
I alla fall de här som var riktigt framgångsrika, de åkte ju fast också, så det är ju helt klarlagt. Och allting organiserades av ledaren, tränaren för landslaget. Och ja, men det fick också totalt tragiska följder, för att Müllerle hette han, var den bästa manliga.
Ja, just det.
Ja, det låter bekant.
Ja. Ja, alltså han dog ju 10 år senare.
Av sviterna av att han hade dopat sig då?
Nej, men jag tror att han, det framgick inte av den här dokumentären, men jag gjorde en tolkning att han tog livet av sig. Ja. Det enda man vet är att han mådde så väldigt, väldigt dåligt efter det här.
Ja,
vad hemskt. Ja, han mådde nog inte bara dåligt för att hans... Alltså, dels rök ju hans medaljer och han fick ju vanära, men framförallt tror jag att han mådde dåligt för alltså blev ertappad som forskare, att att den här känslan om att vad jag gjort egentligen.
Ljuger för alla forskare.
Och det blir man väl aldrig, man får aldrig den stämpeln, den kommer aldrig att tvättas bort.
Nej.
Heller.
Nej. Precis.
Nej, det är svårt.
Utan det är, man bär med sig hela varje morgon när man vaknar. Ja, just det. Jag är en fuskare.
Precis.
Man ser sig i spegeln.
Ja. Och hans liv gick ju ut för det. Så långt är det i alla fall klart. Han fick ju problem med umgänge. Och jag tror han var inblandad i någon slagsmål vid något tillfälle. Och förmodligen så tog han till och började dricka.
Ja.
För att kanske...
Dämpa sin ångest.
Ja, kanske så. Jättesorgligt. Däremot den här ledaren som förmodligen var den som hade initierat hela idén. Han verkar ju i alla fall till journalister stå på sig alltså så fort frågan kom upp.
Mm-hmm.
Och sa att ja, vi fuskar visserligen, men sen då, det gjorde ju alla andra också. Säkert alla i Sverige, säkert alla i Norge.
Ja.
Men det var vi som hade oturen att bli ertappade.
Mm.
Så han kände så här, nej, vi gjorde det För vi var tvungna att göra det. För alla andra gjorde det. Och då blev det rättvist. För att annars hade vi kommit efter.
Ja.
Och då rättfärdigar man ett handlande. Liksom man skyller på andra och säger att vi var tvungna att göra så här.
De andra gjorde det så där.
Ja. Och det här tycker jag, det, när vi kommer in på prövningen. Nu känns det som en ganska bra övergång tycker jag. Helt enkelt själv. För är det inte så att som människa att det är så lätt att tänka. Först kan man tänka så här. Ja, men hur de bär sig åt. Mm. Vissa grupper eller vissa människor eller vissa händelser. Men sen när man börjar gräva i det hela. Då hör man samma argument även där. Att ja, men vi gör bara som alla andra gör. Mm. De gjorde det, han gjorde det. Och så. Och då helt plötsligt så kan det bli rättfärdigt att göra samma sak själv.
Ja.
Undrar man som gjorde det först då? Det är väl det man vill veta då liksom.
Det mest skrämmande exempel som jag brukar återkomma till och prata om många gånger, det är ju det här med hur det gick i Tyskland under 30-talet.
Mm.
Det är ju egentligen samma grundargument på något sätt, tror jag, att någon annan börjar att göra en dålig handling och sen så blir det på något sätt legitimerat.
Ja, alla får ju. Ja.
Ja.
Ja, man flyttar ju gränser hela tiden för vad som är okej.
Precis.
Så.
Man börjar från början tycker man någonting är jättekonstigt och sen så ser man att ens överordnade eller ens statschefen eller i det här fallet Hitler och hela partiet säger en sak och då tycker man efter ett tag, ja, det är ju, de gör det ju och varför, då kan jag också göra det.
Men det är som om man tittar på politiken i Sverige idag. Bara för några år sedan hade det varit helt otänkbart för alla partier att ens föra diskussioner med SD till exempel. Men nu har ju Moderaterna till exempel öppnat för det. Och, så det är också sådär. Mm. Det är sånt som det smyger, tar små steg åt gången liksom.
Små steg. Och det där är en sån här svår fråga. För annars skulle man kunna vända på det och säga att Sverigedemokraterna kanske är så stora som den är för att det är ingen, för de får inte liksom visa vad de verkligen går för. De får bara tycka.
Mm.
Så det där är en jättesvår diskussion tycker jag.
Jo, det är det.
Nej, men det där med 30-talet och 40-talet och allt det som hände då med handikappade eller sjuka eller judar och sådär. Mm. Det är ju, ja, men det, man förstår inte hur de tänkte, de som tog med sig grupper in i gaskammare eller avrättningar eller något sånt.
Mm.
Eller de fick sitta i källare och utan mat. Och.
Mm. Ja, det är sån helt galen moral på något sätt som övergår allt förstånd hur det kan gå så illa för så många.
Man slutar ju liksom tänka individuellt och man bara gör som, ja, men gör som alla andra gör för att det verkar okej eller för att det är enklast liksom.
Ja. Men det är någon som har räknat ut sen, sant eller rätt eller sant eller falskt, det vet jag inte riktigt, men alltså åtminstone 50 000 människor, tyskar och polacker, var direkt eller indirekt inblandade i själva koncentrationsläger, utrotningen av judar och sådär på olika nivåer. En del var lägervakter, en del höll på med organisationen, en del körde tågen och sådär, men det var ungefär 50 000 människor som på något sätt i alla fall kände till och drog sitt strå till stacken. Det är ungefär som om hela Kumla skulle hålla på med sådana saker. Och det är helt, och ledaren, jag läser en bok just nu som handlar om Rudolf Höss som var kommandant i Auschwitz och hans resa till att bli ett av de största monstren som har funnits egentligen.
Mm. Är det en biografi eller?
Ja, precis. Det här handlar om, den heter Hans och Rudolf. Och, så det handlar om, man får följa den engelska soldaten som tog fast Rudolf Höss efter kriget. Och sen får man följa Rudolf Höss och hans väg till slutet egentligen. Mm. Och det intressanta är ju att han halkar ju in på det här. Han var egentligen, han ville bli bonde och höll på och älskade djur hela sitt liv. Framförallt hästar var hans stora passion. Och när, vid det här tillfället när han fick erbjudande att gå med och som lägervakt när de öppnade Dachau ganska tidigt, 32-33 där. Då var han någonstans i Pommern och jobbade som dräng eller något liknande på ett gods i så. Och det trivdes han verkligen superbra med. Men fick han erbjudande för att han råkade känna fel personer kan man säga. Och sen så gjorde han ju karriär och blir förråd under hela den här resans gång från 33 till tills det var över 45.
Till kriget var slut.
Ja.
Mm.
Och han
kunde steg i graderna alltså.
Han efter han var i det här Dachau så kom han till Sachsenhausen och där var han näst högst och sen när de skulle inrätta Auschwitz fick han förfrågan om han ville bli chef eller kommandant där. Och då sa han ja, och sen så åkte han dit med sin familj, 4 barn, en föddes där, 5 barn. Och de bodde alldeles utanför muren. Mm-hmm. Och hela huset var möblerat med stulna föremål från judar. Mm-hmm. Och de hade, ja, det låter så barockt. Och där inne lekte hans barn i en vacker trädgård. Och på hans stängslet så låg den första gaskammaren de hade.
Mm.
Så han gick ifrån helvetet på jorden hem till familjen och lekte med barnen. Och kunde dela upp verkligheten på det sättet.
Mm.
Och tyckte aldrig, inte ens då när han skrev nämligen en biografi när han satt i häktet innan han blev avrättad. Och han tyckte aldrig att han...
Han hade inte gjort något fel.
Nej.
Mm.
Han tyckte inte det.
Alltså.
Han hade inget samvete. Eller han hade inga samvetsbetänkligheter. Ja. Alltså.
Han följde sin... Han lydde order och han tyckte i och för sig att kriget gick lite tokigt. Och att tyskarna gjorde en del strategiska misstag. Men att han själv drev det lägret till ungefär 1 miljon människor blev avrättade. Det tyckte han inte var...
Det var ingen prövning för honom.
Det var alltså. Inte det. Nej.
Nej.
Jo, det var det ju under resans gång. Alltså han hade betänkligheter i början.
Mm.
Och han tyckte många av hans kollegor, vaktkollegor, var förråade. Och de drevs av sina egna hatiska drifter eller perversa drifter och sådär.
Mm.
Och det såg han verkligen ner på. Men med tiden så kunde han stå, skriver han det själv i sin biografi. Han kan till exempel skriva att det var en underbar vacker vårmorgon. Blommorna hade kommit upp i rabatterna och solen vände. Och på håll ser jag en kolonn med kvinnor och barn gå in i gaskammaren för att gasas. Alltså i samma...
Ja.
Det var sjukt.
Oh. Ja.
Men kan man bli så dopad?
Ja.
att inte ens känslor kommer fram alltså då?
Ja.
Det är ju läskigt. Är man så avtrubbad liksom?
Ja, just det.
Det är ju väldigt extremt exempel.
Det här är extremt exempel. Nu led vi från skittränaren till Rudolf Höss.
Mm.
Det är en väldigt stor skillnad på deras moraliska brister. Men,
men
i grund och botten kanske det är samma mekanismer. Att någon går före och säger att det här är okej. Okay, och då kan man luta sig mot det.
Precis. Men de skulle kanske behöva gå in och fasta någon vecka eller två och fundera lite över sitt leve.
Ja, och det är det som är så svårt. Det är så svårt att se sina egna fel och brister.
Mm.
Nej, men och i för sig nu så kommer det ju ut rapporter om Syrien också.
Mm.
Mm.
Att människor har blivit avrättade i Mosul eller något sånt där. Och det är ju också... människovärdet är, det finns inte. De är inte värda.
Mm.
Utan det är vi som segrar och det vi ska...
Precis.
Mm.
Mm.
Ja, det är sant. Man tappar liksom bort det.
Ja, när man ser de här bilderna så förstår man. Och vi lär oss aldrig.
Nej. Det är det som är det mest skrämmande, att historien upprepas på något i någon variant, men det finns väldigt tydliga likheter mot något som det som hänt förut.
Ja. Det.
Och då alltså jag tänker ju att det måste ju vara, man måste också aktivt jobba för godheten och jobba mot dumheten och det måste finnas många röster i samhället på olika nivåer som också talar om när saker och ting är fel.
Det var rätt, ja.
Annars så blir det lite grann tjejsens nya kläder. Alltså man tappar seendet för vad som är viktigt.
Mm.
Och för mig är ju, för fastetiden är en sån tid för mig. Egentligen hela det kristna livet bör ju vara en tid när man reflekterar över vad befinner jag mig själv i förhållande till medmänniskorna och förstås i förhållande till Gud och sin egen tro. Och är man ärlig i sitt lever man som man lär, så att säga, eller lär man som man lever, det måste finnas en trovärdighet i det vi gör.
Mm.
Så att det inte blir den här uppdelade världen som för Rudolf Fuss, att det är helvete på ena sidan stängslet och sen är det familjedyll på den andra.
Ja, just det.
Och det är ju, teologiskt sett så är ju de tyska teologerna under 30-talet och 40-talet, de gjorde ju just den här teologiska uppdelningen. Och grundade alltså på Martin Luthers tvåregimentslära. Och det man tänkte att det ena regimentet, det ena rummet, det var det religiösa rummet, det skulle tron få härska och så. Och då kunde man vara innerlig och from och så. Men sen så kunde, när man gick ut i samhället, det rådde samhällets regler och lagar, och då skulle man rättas efter det.
Mm.
Det här är ju en hårdragning av...
Men så på, var det så man kunde rättfärdiga då det här handlandet?
Ja,
och
precis.
Ändå kalla sig för kristen.
Ja, det är så de kom undan med. Och det finns många framstående teologer som har skrivit om det här, alltså tyska teologer som hade det här som verkligen ett försvar för sin eget handlande. Martin Luther menar väl förmodligen precis tvärtom. Han menar att det ena regimentet, alltså det religiösa rummet, det skulle genomsyra hela samhället.
Mm, inte vara separat,
nej.
Inte åtskilt från det.
Nej, precis.
Nej, det låter väl vettigt.
Ja.
Mm.
Innan vi går vidare, vi säger någonting om texten, så tänkte jag, vi har ju glömt att presentera Håkan lite.
Ja, det har vi inte gjort.
Nej, han är ju halva podden har gått.
Ja. Ja, men det passar bra att texten är väldigt kort då, på söndag. Från Markus evangeliet. Och då står det så här: Anden drev Jesus ut i öknen, och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Ja, det kan man snacka om prövning. Och var i öknen i 40 dagar.
Mm.
Men det är ju om man vill läsa det så bokstavligt, förstås.
Det är det vi pratade om förut. Mm. Har du den här ande, alltså ut i öknen, frestelsescenen? Jag tänker att det är, ja, men det ligger ju precis efter dopet.
Ja, just det. Mm. Ja.
Och det är starten på något sätt. Och för mig, jag läser ju mer att det handlar om Jesus inre kamp, för att ska jag gå in i det här uppdraget,
ja, just det.
Som kommer leda till lidande och död, eller frestas jag och inte göra det här för att det blir för jobbigt.
Ja, precis.
Mm.
Nej, så det är klart, visst. Det var hans vad han skulle ha för inriktning i livet.
Precis.
Ja, det kan man snacka inre kamp.
Ja, just det.
Och det är, någonstans är det ju, han gick den hårda vägen, eller svåra vägen, den smala vägen.
Den obekväma vägen.
Ja, verkligen.
För mig.
Ja. Mm.
Men det är väl det vi med måste göra, tänker jag.
Ja.
Om vi ska, som du sa förut, verka för det goda i livet. Det är ju inte alltid det som är det enklaste och det som är den autobahn, liksom bara köra på. Utan ofta måste man kanske pröva då sina beslut och göra det svårare valet helt enkelt. Om det ska vara det goda.
Och börja med väl mot sig själv. Starta där.
Mm.
Ja, på sig själv. För jag tänker att det, och Jesus den här vägen, när han bestämde sig för att leva i sitt dop och följa den kallelsen, så var det ju ändå så att han, kan man ju läsa i texten flera gånger, så blev han alltså frestad eller prövad att inte fortsätta.
Mm.
Alltså det är klart att när man står utanför Jerusalem och vet att om en vecka så kommer jag bli fängslad. Så
torterad och
avrättad.
Mm. Jag är rätt sugen på att dra och göra något annat.
Då kan man lätt bli sugen på att göra någonting roligare.
Ja.
Och det finns en sån här, jag kan inte nu säga exakt vad det står, men du vet när Petrus säger till Jesus att nej, men inte ska vi gå in hit då och vi går inte till Jerusalem, ungefär så säger han. Vi går hem till soliga Galileen istället och gör något lättare. Då är ju då Jesus säger till Petrus, vik hädan Satan.
Han blir
ju
såhär, jättearg.
Jättearg. Mm. Och det tänker jag, det är väl sånt här. Han kanske blev lite frestad för ett ögonblick där och inte fortsätta på den svåra vägen utan kliva av. Och då tänker jag att det är en återknytning direkt, det här med att han använder ordet Satan, precis som den här Markus-texten också. Att det, eller hela den här, det finns ju de andra synopterna också när jag kommer ut i öknen, och då är det ju Satan som frestar, och det får kanske vara en symbol, tänker jag, väldigt mycket för alltså ondskan i stort och saker som drar oss bort ifrån det som gör att du lever ett
liv.
Ja.
Det klena i oss.
Är det mänskliga?
Yes. Så kan det också vara. Ja. Du, jag tror vi har fått besök av hantverkare här utanför. Jag stänger dörren.
Ja. Men Håkan Henriksson, kan du berätta lite så här om dig själv? Du är ju känd för många här i Örebro-trakten.
Ja, vad ska jag berätta om?
Berätta ditt liv.
Kyrkolivet, det börjar ju i Eskilstuna redan. I kyrkans, i Fors församlingshem med kyrkans unga, kyrkans ungdom.
Kommer du där? Är du född i Eskilstuna?
Ja. Men det var kyrkans ungdom och det var, man åkte till stiftgården Stjärnholm och på den tiden så var församlingarna väldigt generösa, så vi ungdomar fick åka väldigt mycket och till Stjärnholm och det var, där blev man ju väl omhändertagen. Och man kände att man fick en kallelse till att man skulle studera och läsa till präst och sådär. Och sen var det kristna gymnasieföreningen och sådär. Och sen fick man ju, ja, det var ju många präster och församlingspedagoger som jobbade då. Vi var till fjällen med kyrkans unga och till Åre och Storlien och sådär också då. Så sen så det blev naturligt att man skulle bli någonting inom kyrkan då.
Det var hela din tonårstid ungefär det här.
Ja, så någon gång 15-16 års åldern så
stod det klart.
Så fick man någon, det uppenbara sig att man kanske skulle bli präst då. Eller för att försöka det då.
Ja.
Och det var ju, man hade ju goda förebilder i Eskilstuna bland ungdomspräster och sådär. Och sen så blev det i Uppsala under några år. Jag var ett år först, men sen så jobbade jag som församlingsassistent i Finspång ett år. Och sen gjorde jag en vapenfri lump. I Statens vattenfallsverk då. Så lagade kraftledningar på längden då. Och sen var det Uppsala och sen prästvigning 76 i maj. Åke Kastlund var biskop. Och sen har jag varit i en del olika församlingar. I 25 år har jag varit kyrkoherde då. Först i Almby, 13 år var där och 14 år i Granjärde då. Och så jag har två barn och tre barnbarn.
Och två hundar.
Och sen har du jobbat här i församlingen, i Axbergs församling.
Ja, en gång i tiden så bodde jag i Närkes Kils prästgård.
Ja, just det.
78-83 bodde vi där.
Då var det inte det Axbergs församling, va?
Nej, utan det var fyra församlingar då.
Precis.
Men jag hade ansvaret för Ervalla och Kils.
Ja, men det var var det Sven-Åke Dahl som kyrk? Nej, det var inte.
Ja, han blev kyrkoherde 1980 då.
Aha, okay.
det var Danielsson som var kyrkvärd det första.
Ja, just det. Precis.
Mm. Och sen rent kyrkligt så har jag väl varit lite högkyrklig av mig. Mm. Eller jag trivs med liturgi och tycker det är den högkyrkliga liturgin. Men också frikyrkan trivs jag väldigt bra också. Så jag har flera delar i mitt kyrkliga liv då. Mm. Och sen när det gäller predikan och sånt där så tycker jag om att berätta mycket, läsa eller berätta om bilder. Mm. Så där jag söker alltid efter berättelser som slutar med en bra vinkel i tron. Och, eller, så
det är väldigt modernt sätt att tänka.
Ja.
Berättande, storytelling är väldigt.
Ja, det tycker jag är mycket roligt. Alltså.
Narrativ predikan.
Ja, det tycker jag.
Sen, har man väl, sen under åren så har man ju haft förmånen att få döpa och viga och begrava många.
Mm.
Och haft konfirmander och ja.
Men det märks ju förresten, hör du vad tyst det blev?
Ja,
det måste ha varit reflekter på.
Ja, han stänger av ventilationen.
Aha, så det, så tyst
det var
det
här som var
här. Men det märks ju när du kommer tillbaka nu i våra kyrkor här, att du är ju ihågkommen.
Ja, det känns så.
Ja.
Det känns som man har kommit hem igen.
Ja, men det är kul.
Har varit ute i Västerås stift, men nu kommer man hem till
precis.
Örebro och Strängnäs stift. Och,
ja.
Det är roligt att möta människor och att de kommer ihåg en.
Ja,
och kanske inte känner igen den, men del känner igen den på rösten och sådär också. Då.
Jag tycker många känner igen den. Titta till efter en gudstjänst så står det ju ett helt gäng med, det är ju mest kvinnor som går i kyrkan också. Men så står
det. Just det.
Nej, men det är ju roligt, det är ju jätte, och vi är glada att du är här.
Ja, jag tycker ett det var roligt att få vara här också.
Mm. Perfekt. 14 månader.
Mm. Det blir nej, men det är... Ja.
Det ser vi fram emot.
Ja. Så. Är vi klara för idag? Kan man väl säga. Då ska jag bara pålysa vad som händer i helgen. Då har jag inte med mig det bladet, det var ju bra. Men då får vi ta ur huvudet att det är i Kil.
Ja. Familjegudstjänst.
Familjegudstjänst, ja.
Med Simon.
Exakt, du kan få göra det här om du vill. Med Simon och Mats. Och barnkör och kyrkisbarn. Och kyrkoledare där ute. Ja.
Och kyrkkaffe.
Ja,
ja.
Klockan 11. Så då är ni välkomna.
Ja. Har vi berättat om att vi ska åka till Stockholm, du och jag?
Ja, 24 vi har sagt mars. Att vi skulle, men inte när det blir.
24 mars åker vi.
Mm.
Så får vi se. Träffa Åsa Mörling som var kommunister här. Ska vi få vara med i podden?
Japp.
Mm.
Det blir bra.
Bra.
Mm.
Men tack Håkan.
Tack för att jag fick vara med.
Ja. Ja.
Och vi hittas som vanligt på axberg.podomatic.com och några olika poddappar. Och så ses vi igen. Nästa vecka.
Mm.
Ha det bra så länge.
Hej då.
Hej.